It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nog Arsenal, tror jag.
Ja, Arsenal-supportrar blir odrägliga, ja, när det börjar gå bra.
Alltså, jag säger ju det också. Nu såg du det när Jalkemo skrev. Jag unnar ingen Arsenal på Twitter någonting. Och jag skrev, nej, inte jag heller faktiskt.
Nej, men det är alltså Arsenal-tröjorna liksom. Man ser ju så många Arsenal-tröjor. Så fort det börjar gå bra, då är det Arsenal-tröjor överallt. Så vart var ni innan?
Ja. Liksom. Nej, det ligger nog tid.
Vad är man undra?
Jag har smugit igång, så vi fick med allt det där.
Gåshud.
Ska jag ta bort det?
Nej, kör. Fan, kör.
Jag har ju den sjuka åsikten av att jag tycker att Bukayo Saka är överskattad.
Det har ju blivit lite min gubbe någonstans, men jag pendlar lite grann just nu faktiskt vart han...
Alltså jag vill vara tydlig, det är ju en superbra spelare.
Ja, gud ja.
Men jag tycker ofta han nämns som en av världens absolut bästa spelare. Alltså säg topp 15 spelare generellt i världen. Och där är jag jävligt osäker på om jag ens har honom.
Nej, jag tycker han har haft för mycket matcher senaste tiden där han inte alls har varit bra. Du vet, han har varit dålig i de matcherna. Det tycker jag inte man ska kunna vara i matcher. Om man är topp.
Nej, exakt.
Du kan inte vara dålig i matcher.
Och om du är det, ja, men vänd på det då. En spelare som, vi har en gemensam vän som inte håller Mohamed Salah lika högt som övriga fotbollsvärlden kanske gör. Men vänd på det där. Han kan ju ha fruktansvärda insatser i spelet där han ändå går därifrån och gör 2+1. Saka har ju lite, ja, men antingen är han jättebra, viker in och lyckas med allting, och så har han 1+1 kanske, eller en assist bara, för allt handlar ju inte bara om poäng, men det känns som att han behöver ta det där klivet till att bli han gör gott med poäng, men han, för att bli en av världens absoluta bästa, då tycker jag han ska upp där, ja, men, och snitta på de där snuskiga siffrorna.
Han spelar i Arsenal på ett sätt också, så att han kommer, du får ju chanser om du är högerytter i Arsenal. Så det är inte konstigt på så sätt att han gör mycket poäng heller. Sen är det klart att du måste vara tillräckligt bra för att göra det. Men,
Man för kan det, ju vara bra och överskattad samtidigt.
Jag vill vara tydlig med att det är en jättebra spelare, såklart. För er som håller på att stänga av nu med tanke på att vi snackar om Premier League-spelare, så kan vi välkomna Alexander Schnecke, tidigare elitfotbollsspelare i AIK, Akropolis bland annat. Framförallt AIK vill jag ändå nämna. Akropolis, det slår inte lika högt.
Nej,
det gör det inte. Arsenal-supporter, AIK-supporter, samt även tränare till AIKs P15-lag och vän till mig.
Stämmer, bra beskrivning.
Vadå, du håller på Arsenal?
Ja,
men du satt ju och sågade deras supporter.
Det måste man kunna göra.
Det är där skillnaden, Tim. Alltså, när du kollar på KFF och pratar om KFF, då är det rödvita glasögonen på. Man kan hålla på ett lag men ändå vara jävligt kritisk.
Ja, så du tycker inte jag varit kritisk mot Kalmar FF?
Tycker du hyllar dem?
Du tycker det? Fem förluster på 6 matcher och jag sitter och hyllar dem.
Men det hade kunnat låta betydligt värre. Alltså jag menar, nu landar du ändå igen lite i att KFF typ ska ha med sig en poäng för att det är en domarmiss.
Ja, men det måste man ju kunna säga. Tycker jag. Jag tycker jag nyanserade på ett...
Ja, det gör du. Jag var lite hård mot dig.
Ja, men det ska det vara. Det är lite av ditt jobb.
Att exakt, vara hård mot mig. Exakt. För en dag till.
Ja, precis. Några timmar.
Exakt. Varmt välkommen i alla fall.
Tack snälla. Kul att vara här.
Hur mår du?
Bra. Det är svårt att inte må bra när vädret börjar vända. Det har varit jävligt trist att stå ut och hålla träningar från 5 till 6:30 när det har varit minusgrader. Så det här är betydligt mycket trevligare.
Som fotbollssupporter, ditt allsvenska lag hade en tung söndag.
Ja.
Arsenal, är de med i racet? City kommer ju vinna det där. Det, ja, kan jag ju säga.
Alltså, City behöver ju tappa poäng och jag tror inte de gör det. Så att, då är vi väl inte med i det, antar jag. Men
jävla hårt att slå bort. Det är vi inte med i det.
Nej, men det är så sjukt. Det är så sjukt.
Men det kommer ju mycket väl bli så. Ja,
sen ser jag, får vi chansen, skulle City kryssa nu, då ser jag en risk att vi ju kryssar också.
Ja.
Så här, nej, det sker sig ändå.
AIK då? Hur mår du som AIK-are?
Bortsett från helgen, hyfsat.
Det var helgen inte, inkluderad?
Nej, inte lika bra.
Nej.
Det var ju en rätt trist helg. Men det var skönt att kunna slå över till Arsenal i paus. Och lägga bort AIK och kolla Arsenal.
Var det 5-0 mot Chelsea? Nej.
Nej, det var Tottenham.
Ja. För fan, 3-0.
För AIK började ju 2.
Just det.
Sen började Arsenal 3.
Mm.
Så när det stod ju 3-0 i paus så kunde man slå över och bli något gladare i alla fall.
Vi ska dyka in i en faktaruta som lyder, första frågan lyder så här: hur trött är du på alla upphypade up and rising tränare?
Tröttare och tröttare. Det är det finns jättemånga bra fotbollstränare i Sverige och de blir fler och fler, känns det som. Men det går otroligt fort innan de blir messias, känns det som. Och det är någon som gör något nytt, eller som inte är nytt, för det har säkert gjorts förut, men gör något lite annorlunda. Och då känns det som det går fort tills man blir hyllad till skyarna, känner jag.
Men du är trött på fenomenet och ingen specifik tränare då?
Det finns absolut specifika tränare som jag är lite trött på.
Men någon
det
du vill nämna?
Nej, det behöver jag inte göra. Det behöver jag inte göra.
Men handlar det liksom om, eller tror du att det handlar mer om att de figurerar så väldigt mycket i media och är så väl taliga där och ställer upp på mycket och pratar mycket och att därav att det kan spela någon roll, eller?
Ja, det är absolut.
Eller är det bara att det är så jävla stort fokus på build-up liksom, eller speluppbyggnad?
Ja, det är nog en blandning av det. Mest det senare, tror jag. Men också när väl går bra, då syns de rätt rejält. Men när det inte går lika bra, då går det inte riktigt att hitta dem. Känns det.
Ja, men lite nytt ju i dagarna som kommer komma.
Ja, det är
så. Ja, så är det. Om du hade varit spelare i det AIK som förlorade med 5-0 borta i Malmö nu i söndags, hur hade ditt tal till media och supportrar låtit efteråt?
Nej, bara att det är alldeles för dåligt och att vi ber om ursäkt. Det finns väl inte mycket annat att säga.
På FM, jag vet att jag återkommer lite för ofta kanske, men där finns det, där kan det dyka upp ibland när ens eget lag har åkt på ordentligt med spö. Då stjärnorna kommer upp som en rubrik, står för borta biljett. Ja, det är ofta borta matcher.
Ja.
Då står de för biljettpriset. Hade du uppmanat till någon sån gest från spelarna?
Jag är lite kluven till det där när folk säger att spelarna ska gå in och betala supporternas biljetter, för det är väl lite det supporterskap handlar om också. Att du får fan vara med när det går piss också.
Verkligen.
Det kan inte bara vara kul.
Helt rätt. Är Stockholms derbyn årets höjdpunkt oavsett?
De 4 dagarna oftast, de som är bestämda matcher i alla fall, är i princip högtidsdagar, ja.
Julafton.
Mm. Inte Valborg.
Inte Valborg. Det här klassas som en hög.
Typ. Ja, det måste det väl vara.
Ja, det tror jag.
Är det den svagaste vi har?
Ja, den är högt upp. Ja, men den är jättesvag.
Det måste det vara.
Ja, det tror jag absolut.
För midsommar går jag absolut före.
Ja, det är också som midsommar är mäktigt.
Påsken är fin, för då kommer lammet fram oftast. Julen, jag är kritisk till julen, men
i grunden är julen fin.
Ja, det finns någonting mysigt över den som Valborg absolut inte. Det är en jävla brasa.
Mm. Mm.
Och det är ju traditionellt sett också pissväder på Valborg. Nu är det ju ett undantagsår.
Ja, det kommer ju alltid regn. Och
beror på var man befinner sig i landet, va? Kanske.
Ja, men det känns väl som att det är en allmän, alltså, det är det suret som går inför Valborg, att det kommer bli pissväder. Eller är det midsommar jag tänker på?
Jag pratade med min farmor i morse. De har landställe i Järvsö. Mm. Det är ju bara 3 timmar bort. Där är det is på sjöarna fortfarande och snö. Ja, ja. Så de är inte kvar där. De har åkt hit tillbaka nu.
Flytt.
Ja.
Jag känner mig lite som Biro nu, för att helt plötsligt börjar jag gå in på någonting annat här när vi pratar om det i mina tankar. Visst är känslan att finsk Valborg har aldrig någonsin och kommer aldrig ha trevligt väder. Men det är också känslan i Finland generellt.
Ja,
solen existerar ju inte i Finland, i min teori.
Nej, alltså det känns ganska grått. Men det är också...
Det är som Birro har sagt, det är ständigt efterkrigstid. Hade kunnat hans. Jag parafraserar det lite.
Tror jag. Ja.
Definiera begreppet potential. Vad betyder det?
Potential på en fotbollsspelare betyder att en spelare kan bli bra, men han behöver inte vara bra just nu. Och
hur ser man det? Det är, att någon som kanske är dålig kan bli bra.
Det är inte det lättaste. Alltså i den åldern som jag jobbar i nu, där de är 15, då blir det mycket beroende på hur mycket de har vuxit, alltså fysiska egenskaper. För vissa är ju hälften så långa som jag. Jag är 1,87. Vissa är längre än mig. Och då kommer den kortare spelaren få det lite tuffare. Och då handlar det om att ha den potentialen i bakhuvudet fortfarande. Den mindre fotbollsspelaren är många gånger egentligen bättre, men får inte ut det än. Så det är väl potential där jag är idag just nu.
Ja, jag fattar. Jag menar också i äldre ålder, alltså när vi pratar seniorsammanhang, det är ju jävligt ofta det kommer upp någon ung spelare till allsvenskan och får speltid och gör det bra. Och då kommer ju media omedelbart eller media, men folk slänger ju att den här spelaren har ju en potential, för då tänker man ju, ja, den här spelaren skulle kunna spela La Liga eller Premier League och vara hur bra som helst där, men det vet man ju ingenting om. Nej. Alltså alla, den kan ju redan ha nått nästan sin maxpotential, eller?
Ja, absolut. Alltså Bukayo Saka, har han nått sin potential?
Ingen aning.
Nej.
Fråga Fredrik Ljungberg.
Ja.
Bukayo.
Ja. Eller är det någon som vet om han har tränat honom?
Jag tror det. Ljungberg kung.
Ja, så är det. Hur vass är du egentligen på alla olika fantasyspel? Och stämmer det att Hugo är bättre än dig?
Jävla svag fråga.
Det är jag som har skrivit den.
Ja. Du har koll på min rank just nu.
I allsvenskan?
Ja.
Ja. Och jag har koll på min egen också.
Vill du nämna den?
Ja, det går så jävla uselt.
Men vill du nämna min rank då?
Nej, totalt i Sverige. Uh-huh. Nej, men jag såg att du plockade frediga poäng igen.
Ja, vi är på plats 20 totalt.
Ja, det är så pass. Men om vi blickar mot de brittiska öarna.
Ja, där är det lite tyngre. Men jag har ju en tendens att logga ut från FPL så fort allsvenskan. Eller jag gör inte med mening, men det blir så av någon anledning. Och så får jag en dålig omgång och då släpper jag det.
Men du är ju generellt sett väldigt vass i fantasy generellt. Har du något tips då till de få tallyssnare som säkert spelar?
Sagt. Det är förut någonstans att ha så många bra fotbollsspelare som möjligt.
så Rodri och Anders Christiansen,
ja,
eller
ja,
Sergio Peña är du.
Rodri har ju dock varit bra i år i FBL också.
Peña då? Sitter han på ditt mittfält?
Peña sitter inte på mitt mittfält.
Bergonsen, Saletros.
Så många bra offensiva spelare som möjligt i varje lagdel. Är du med?
Ja.
Jag kan behöva.
Ja, det behöver du definitivt. Du har Jaffar på.
Ja.
Tittar du på Serie A?
För lite.
Vad menar du för lite?
Det beror på vad frågan är.
För lite. Nej, det är ju, jag tog den för Birro brukar
ställa. Nej, men för lite vad jag hade velat göra.
Okay.
Jag kollade lite helgen. Det var Sassuolo och Fiorentina.
Lunchmacka?
Ja, nej, det var tulle med i söndag kväll, tror jag.
Stort. Har du något lag som du följer i Serie A?
Det är ju Inter, men där, nu har de vunnit ligan. Vilket är svinkul, men jag tar inte åt mig någonting. För att jag har varit alldeles för frånvarande.
Vad läser du för någonting?
Väldigt lite. Fotbollsprofilers romaner eller självbiografier, oftast.
Har du läst Andreas Alms?
Nej, det har jag inte gjort. Mm. Men den hade jag gärna velat läsa.
Bra.
Jag läste Carlo Ancelotti, hans egna biografi. Den var den senaste.
Något du vill lyfta därifrån? Mest intressant?
Nej, hur han behandlar människor, alltså i sitt tränarskap. Hur mycket han lägger vikt i det ska inte underskattas, tror jag.
Nej, är ni?
Vad tycker du om den sortens tränare? Alltså, Ancelotti skiljer sig så jäkla mycket mot de här som nyligen nämnda då, up and rising tränarna. Alltså, vad tycker du om den sortens ledarskap eller sätt att spela fotboll?
Alltså Ancelotti, jag tror du kan få ut ett par procent extra genom att vara som han är. Alltså omhändertagande och bry sig om människan också. Så kan du ha båda, vilket nog inte är det lättaste, så kan du nog få ut en bra mycket mer än vad du får om du bara har vardera del, tror jag. Men det finns mycket i de tränare som kommer idag också. Alltså i deras relation till spelarna, tror jag också. Jag tror man blir bättre på det idag än vad de var förut.
Mm. Jag tycker ofta att folk ställer det till, alltså det blir ofta den här debatten och polariserade debatten att antingen är du taktiker, alltså mästertaktiken, eller så är du den varma ledaren som, eller varma behöver det inte vara, men ledaren som verkligen lägger vikt vid det. Känns det inte som att idag, även på en allsvensk nivå, att du behöver ju behärska båda väldigt bra för att ta det dit? Jo,
det tror jag absolut. Och det, jag tror det blir mer och mer så det är också. Det känns som det i alla fall. De flesta tränare i alla fall har lite av båda.
Mm. Sen med det sagt så är nog ingen som Ancelotti i allsvenskan kanske. Vi tar oss in på karriären. Du är ju från AIKs berömda 99-kull. Visst stämmer det?
Stämmer.
Med kanske främst Alexander Isak och Isak Hien. Var han med från början?
Ja, han kom från Kista från början. Men han kom ganska tidigt, så att han var med från början, så kan man säga.
Samt Leopold Wahlstedt också?
Ja, han var med från, han började i Norrtull också. Men han kom innan han var 7-8 kanske. Så att han var ändå med från början skulle jag säga.
Hur jävla bra var ni egentligen? Alltså jag menar med de här spelarna.
Så. Vi var bra. Alltså vi var väldigt bra. Men sen var det, Isak Hien var ju, han var ju forward när vi var 10-11. Ja, och var, han tillsammans med Joel Asori var väl de bästa forwardsen.
Ja, det är Joel också.
Ja. Nej, han, nej, han var IBP. Men de två var de bästa forwardsen i, åtminstone i Stockholm. Nu har han blivit mittback, men han var bra redan då. Alex Isak var ju bra, men inte så här bra.
Vad stack ut med hos Isak som ung, alltså väldigt ung?
Alex Isak. Mm. Han var bra på det mesta. Alltså han var snabb, han var stark, han hade fin teknik, men han var inte bäst på något av det. Det var någonting som föll på plats lite senare. Och då föll allt på plats helt plötsligt, och så blev han bäst på allt.
När började man märka att den här killen är på riktigt liksom?
Alltså han var ju alltid med i akademilag och sånt hela livet, men när vi var 15 ungefär, så exploderade det ordentligt. Så han hoppade i princip över P17 och gick direkt till P19. Och så nästan hoppade över P19 också. Så det var då han gick från bra till bäst på allt. Kan man säga.
Otroligt. En av världens bästa anfallare just nu. Och,
ja, det får man faktiskt säga. Ja, alltså, men, helt ärligt.
Och sen att man, när du beskriver det på det sättet som du gör, att han i ung ålder inte riktigt stack ut så himla mycket. Det är ganska fascinerande hur det kan utvecklas på det sättet.
Ja, väldigt fin människa också. Alltså alltid varit snäll och alltid brytt sig om andra. Och, alltså att han alltid varit fin så också.
Snackas det inte för lite om Isak? Alltså, det snackas säkert en hel del, men känslan är ju att det pratas typ mer i England just nu. Än vad det gör i Sverige, ja, om hur jävla bra han är.
Alltså speciellt just nu. Han, ja, han är trea i skytteligan i Premier League. Ett mål bakom Haaland tror jag som leder typ.
Så att, och Cole Palmer.
Ja. Så att det är inte omöjligt att han vinner Premier League skytteliga, och det vore ju overkligt någonstans.
Ja, det har ingen svensk gjort någonsin.
Nej.
Känns som att han också har haft skador i år också, eller?
Ja, han har spelat.
Det har ju för sig Haaland också.
Om han har spelat eller startat 26 matcher. Jag är osäker på vilken av dem där. Man har deltagit i 26 i alla fall.
I ett ganska svagt Newcastle. Ja, också värt att nämna. Alltså, det är en jävla skillnad att göra i Newcastle kontra Arsenal, Liverpool, City, till och med Chelsea.
Ja, alltså, jag menar också Newcastle året innan som var jävligt bra.
Precis.
De har varit betydligt mycket sämre i år.
Men är det hans liksom skadehistorik som du tror kan sätta lite kanske käppar i hjulet för att han ska bli liksom, amen, nå den absoluta toppen?
Ja, kanske. Fast ja... Jag tycker ändå, han spelar inte så lite, tycker jag ändå inte, så att det skulle vara något problem. Sen vore det såklart bra om man kunde få ordning på allting, men då har vi en världsstjärna helt plötsligt.
Ja, det är han redan.
Ja, jo, så är det.
Det snackas väl en del om att de största klubbarna i världen ska vara redo att lägga lilla miljarder.
Jag sitter och jobbar in Arsenal-värvningen där, det hade varit kul alltså.
Men är Kai?
Ja, det har vi också ett...
Eddie Nketiah, ja.
På tal om Ljungberg.
Ja, den är nog slut. Nej, den relationen till Kai är svår.
Spretig.
Ja, det är den verkligen.
Hur bra var du som spelare?
Jag var duktig.
Prata innan seniornivå nu också då.
Jag var duktig, det var jag. Jag var aldrig...
Ungdomslandslag?
Jag har gjort 2 landskamper, P17-landskamper.
Riksläger och sånt?
Ja, det var... Riksläget missade jag faktiskt, för då drog jag min menisk i vänstra knät. Det var då knästrulen.
Var det då du började?
Ja, så det gjorde jag en månad innan rikslägret typ. Så då var jag borta.
Så många som säkert kan, som lyssnar på den här podden nu och som man vet, ja men stereotypen av oftast av förmodade män då, som ofta pratar om, hur duktig var du egentligen? Jo, men jag hade blivit jävligt bra om det inte vore för den där knäskadan. I ditt fall stämmer det ju verkligen.
Ja, jag vill väl tro det.
Ja, men det gör det ju. Du tog det ändå till elitnivå. Och sen så, trots en jävla massa knäbekymmer.
Mm. Ja, det vart lite för mycket till slut när jag var i Akropolis. Det var det året vi gick upp från Division 1 till Superettan, så pajade det första gången mot Djurgården i Svenska Cupen kval. Sen hann jag tillbaka en match året efter, och så dagen efter på träningen så small det igen. Så då fick det vara.
Mm, fick vara. Du var ju ändå med på AIKs försäsongsläger i Dubai inför guldsäsongen 2018. Visst var det då?
Ja, frågan är om det inte är året innan.
Okej, det är året
jag
innan.
Jag tror fan med det.
I alla fall, det var där Rickard Norling var tränare.
Ja.
Ni påbörjade ju en jävla intressant resa. Hur var det att, jag tänker som spelande supporter också. Ja, med på den,
det var året innan, kommer jag ihåg nu. Ja. För det var året Kristoffer Olsson, Simon Tern kom. Mm. De kom direkt till Dubai. Och de var inte med.
Nej, just det.
Simon Tern var inte kvar när det var en guld. Nej. Så det året innan. Det har jag reflekterat mycket på, den supporterspelargrejen. Det var nog det som satte mycket käppar i hjulet för mig, tror jag. För det blev nog lite väl stort, tror jag. Sen är det många som hanterar det på ett betydligt mycket bättre sätt, så att det funkar ju absolut. Men jag tror jag var lite för dålig på det.
På vilka sätt?
Alltså det var inget jag tänkte på då, utan det här är något jag har reflekterat över efter, att så här, att komma till Karlberg, att komma sitta i omklädningsrummet, att gå ut och träna med dem som man brukar sitta och titta på. Och,
det var bara häftigt att säga, eller?
Ja, det blev lite, jag tog det lite på fel sätt, tror jag. Det blev lite för stort.
Som att du redan har lyckats, eller?
Nej, tvärtom. Mm. Att så här, nu tar jag inte för mig tillräckligt, liksom. Mm. Så som jag borde ha gjort.
Om du hade liksom fått gå tillbaka och göra någonting annorlunda, hade det varit att du skulle ta för dig mer eller något?
Ja,
annat?
Det är det nog absolut. Och det var lättare i början också, när man var uppe och gjorde enstaka träningar. Jag vet inte varför, men det kändes som det. Mm. När man väl blev en del av det mer kontinuerligt, så blev det av någon anledning, eller jag blev sämre på det i alla fall. Mm. Nej, svår grej.
Hur nära var du speltid då? Det är ju jävligt svårt att veta om du inte har, om man inte, då skulle vi ha Rickard Norling här då kanske. Mm. Men du var ändå med på försäsongsturné. Mm. Du måste ju ändå varit med i snacket. Var det fjärde, femte mittback? Eller?
Ja, det var de mittbacken som fanns, var ju var Per Karlsson. Det var Jos Hojfeldt ett tag.
Oh, jävlar, ja, det var en bra spelare alltså.
Det var
Milo, var han där då?
Nej, Noah Sonko Sundberg var där. Just. Sen kom Jesper Nyholm.
Just det. Han var ju riktigt bra då.
Jesper
också.
Nyholm var otrolig. Mm. Också väldigt snäll och väldigt bra så. Väldigt fin människa.
Daytrader, vet jag.
Är det så?
Ja.
Mm. Nej, han var riktigt bra.
Spelar ner i Asien nu, va?
Ja, det senaste jag kollade i alla fall.
Filippinerna, va?
Mm.
Står det dit han drog?
Ja, det stämmer nog.
Mm. Och Noah Sonko, fan var det han drog? Ungern, Bulgarien, vad var det?
Han drog till, någon var Bulgarien, kanske.
Han spelar i malaysiska superligan.
Jaha, han har bytt alltså.
Perak FC. Och filippinska landslaget då, såklart.
Det är ju stora lönespelare, ja, som han kasserar där. Det, om vi tillåter oss vara ärliga.
Ja, men det,
men de
det
lägger måste ju pengar på dem. Nu har jag han filippinskt pass.
Just det,
pass,
så är det.
Så att de behöver väl kanske inte göra det, lägga lika mycket pengar på honom. Men jag kan nog tänka mig att de gör det ändå.
Det kan jag absolut tänka mig. Hur, om vi går in på, ja men om vi, speltid är ju jävligt svårt såklart. Men hur var det att ha Rickard Norling som tränare? Hur är han?
Rickard var alltså jättebra fotbollsmässigt. Speciellt på den filosofin som han hade under den tiden.
Just det, shape.
Shape-fotbollen. Alltså den satt ju något otroligt. Och han hade ju spelarna för också. Den tröjan till exempel som hänger där, Johan Blomberg, var ju otroligt bra i det systemet. Så att i sin filosofi var han otroligt bra. Ja, jo, det var han.
Mm. Vi pratade ju lite, vi lunchade tillsammans precis innan och pratade lite om, ja, men spelare, hur de kan framhävas av att systemet fungerar jävligt bra. Titta på AIK med, ja, men Robert Lundström och Rasmus Lindqvist, som för den allmänna allsvenska supporten skulle nog bedömas som rätt mediokra allsvenska spelare. Och mäns allsvenska spelare, utan de följer, är de i Giffarna? Nej, var är de?
Nej, de drog, jag tror Rasmus Lindqvist gick till, vad heter de i division 1?
Ja, det finns ju ett gäng lag i division 1.
De här som har värvat rätt
Nordic,
bra
eller?
Namn. Nej, jag tror det är ett annat.
Ariana.
Stämmer, exakt.
Ingen aning.
Jag googlar upp det.
Stämmer.
Men de, till och med de var ju bra i... Sen var det ju Daniel Sundgren förvisso. Men Rasmus Lindqvist, det är ingen skugga ska falla över dem, utan de har ju verkligen lyckats att maximera sina karriärer. Jag bara menar på att hur, ja, men i kontexten mediokra fotbollsspel kan vara, ja, men se och upplevas väldigt, väldigt bra.
Ja, men det året var de otroligt bra. Alltså de passade ju perfekt i det AIK ville göra. De var bra defensivt, men de kunde också, de var ju snabba som satan båda två, så de flög
som Heradi, Rashidi.
Exakt, funkar också så bra. Sundgren, det var, han spelade en hel del mittback till höger i den trebacken det året också. Så det gick ju att laborera på det sättet. Men de passade väldigt bra in i det systemet.
Hur var det att träna och spela med en sån som Kristoffer Olsson när han kom under lägret exempelvis? Hur jävla bra var han?
Bra, han hade ju tufft sitt första år i AIK. Väldigt tufft. För de la ju rätt mycket pengar på honom också.
Verkligen.
Och så fick han inte riktigt ut det. Men det året han gör efter det, när jag inte var kvar för den delen, men han, det är nog bland det bästa jag sett i en AIK-tröja, tror jag. Så han hade en liten startsträcka, men sen blev det otroligt.
Nu glömmer du skippa det, men du sa att Rickard Norlin var ju en otrolig fotbollsmänniska. Hur var han i ledarskapet och behandla spelarna?
Generellt sett bra, tror jag. Men för mig som ung lite svårt att veta vad man skulle få. Han kunde vara skittrevlig också, men sen inte var riktigt lika tillmötesgående. Men sen kan det mycket väl ha varit för att jag var en ung spelare som kom upp, och det kan varit helt annorlunda annars. Men det var min uppfattning i alla fall.
Följer du efter Stockholm? Och det som...
Lite grann. Jag kände ett par som spelade där också. William Jan till exempel, 98, spelade i AIK också. Ja, och några till som jag halvkänner. Så jag vet inte, jag har haft lite dålig koll på vad de har gjort för resultat.
Ja, men de ligger där uppe i topp 3 tror jag i alla fall. Ja,
Det är spännande att se, för där kan han nog testa lite grejer också som han har suttit och tänkt på i bastun.
Exakt. Efter AIK i alla fall så spelar du, ja men det är ju Akropolis lån och sen blir det även permanent och sådär.
Precis, jag gick var första...
Var det berättan eller?
Det var division 1 från början. Så första halvåret var jag där på lån, så jag kunde spela båda.
Ja, på lista.
Ja, lite så. Det fanns inte riktigt något som hette lista, men jag kunde spela, jag gjorde 2-3 U19 matcher också i AIK samtidigt som jag tränade med Akropolis. Och sen efter det halvåret så skrev jag på permanent för Akropolis. Men det tog ett bra tag innan jag kom in i det också. För det är, folk underskattar division 1 och vad det är för serie och hur mycket det krävs av en ung spelare att komma dit och spela också. Så det tog ett halvår minst innan jag började spela ordentligt.
Du som har tränat med både allsvenska stjärnor och spelat i division 1, är det stor skillnad eller vad är det som är skillnaden då?
De flesta jag frågar den frågan säger att det går snabbare. Mm. Och det går ju snabbare. Det är nog det tydligaste. Du behöver vara betydligt mycket snabbare i både skalle och i kropp. Beroende på nivå. Och det spelar ingen roll om du går från att vara 8 till 10 år. Det är samma sak där som det är från division 1 till allsvenskan. Skulle jag nog tro.
Hur känner du dig själv när du går till Akropolis? För du pratade om din nivå när du spelade AIK. Att, med hela den biten att du var supporter och så vidare. Förändrades du spelmässigt när du gick till Akropolis?
Ja, det gjorde jag nog lite grann. Det blev ju... När jag kom dit... Precis som jag sa nyss, att jag tänkte väl att det här ska väl gå rätt smidigt och komma hit och spela. Men det man får ställa om huvudet rätt rejält för att spela division 1 och spela i ett bra division 1-lag som vi var då också. För det var inte det lättaste. Så man behövde hitta en annan inställning. Speciellt fotbollsmässigt skulle jag nog inte säga att jag ändrade jättemycket. Blev lite tuffare kanske. För det behövdes när man mötte de forwardsen som var i Skellefteå division 1. Det var inte mest tekniska kanske, men det smällde.
Var det roliga bussresor eller stökiga, tråkiga?
Ja.
Långa.
Ja, vi hade ju, det var något år Det var tre Örebro-lag tror jag.
Mm.
Rynninge, Skiljebo och...
inte det Västerås på Skiljebo?
Jo, kanske. Vad kan jag tänka på? Rynninge,
Karlslund.
Karlslund. Mm. Och sen hade de ett till.
BK Forward?
Ja, exakt. Mm. Så det var tre resor
fan,
till
Örebro. Fan, man tar Örebro-gängen.
Ja, faktiskt. Så det var tre resor till Örebro. Sen var det alltid något... Umeå var ju alltid där. Så den fanns ju alltid. Team TG.
Pastasallad.
Ja, pastasallad, den är ju kall och... jag aldrig äter mer än hälften, tror jag. Genom hela min karriär. Team TG.
Ja, Thorensgruppen.
Exakt, det är också Umeå.
Ja, det är också
Umeå. Är det det?
Mm. Och sen var det Skellefteå var ju med något år och Boden.
Boden, det är, det är längre norrut än
Umeå. Det låter nästan som att du ska på väg att göra lumpen liksom, när du ska upp dit.
De, jag tror aldrig de var samma år, alla fyra. Men det var minst tre av dem som alltid var med.
Mm. Och var, alltid pastasalladen.
Ja, det är fy fan alltså. Den kalla pastasalladen är... den är ingen rolig alls.
Det är inte, Division 1-lag unnar sig inte hotellnätter heller.
Nej, Akropolis var hyfsade ändå. Vi flög någon gång till Umeå och lite sådär, vilket var fint. Jag tror att det är Skellefteå... nej, vi flög nog både till Umeå och Skellefteå, har jag för mig. Så det var ju faktiskt, det var bra faktiskt.
Och därför pengarna tog slut.
Så. Det, ja, det kan mycket väl vara så.
Och de värvade ju uppenbarligen från allsvenska AIK. Snäcke tog ju en jävla del av Akropolis lönekaka också.
Jag tror nog inte det var jag faktiskt.
Nej, vi kommer till det, för det var ju en del andra meriterade spelare kan vi säga. Men det var lite senare, eller hur?
Eller? Det var året,
men,
sista
men det
året.
Är Fredrik Hammar där innan.
Fredrik Hammar kom när jag spelade, det var i Division 1. Han kom
och det är ju från Brentford, inte för att han får
han kom från BP från början. Okay, alltså. Och sen sålde Akropolis honom till Brentford.
Just det.
Och sen tillbaka till Akropolis.
Stökigt.
Ja. Men det var ju stort för Akropolis att sälja till Brentford då.
Fan vad jag inte hade en aning om den här Brentford.
Jo. Nej, vad kan han ha varit då? 17 när han gick dit kanske.
Är ni från, födda samma år? Nej,
han är yngre än jag. Han är
01. 01. Vilka mer spelare var...
Stensson då?
Stensson var där det året vi gick upp till Superettan, precis. Han kom ju från Italien då.
Bra just gubbe.
Just det. Supergubbe.
Ja, skön.
Men han kom ju och lirade vänsterback.
Ja.
För att han kom ju och höll igång med oss. För han kände Cesar Vejlid rätt bra, vet jag. Som är
också från Bayern i grunden, va?
Ja, han är i Brage nu. Var i Östersund förut. De kände varandra bra, så han kom och höll igång. Och då fick han komma in. Men då var han vänsterback andra halvan av det året. Ja.
Sjukt. Och idag är han en väldigt bra allsvensk spelare skulle jag säga.
Ja, gud ja.
Eller innermittfältare. Gud,
ja. Det är alltid, kapten. Ja, det har alltid funnits där. Han har alltid varit jävligt bra.
Mm.
Så det är skitkul.
Men var du med när Astrid Ajdarevic, Donny Larsson? Nej, det var senare.
Ja,
senare,
ja. Det var
satsningen, den galna precis, satsningen.
Sista året.
Ja.
Och då var jag blev klar med min knärehab precis innan det året började. Så då hade jag i princip tackat för mig.
Men Ajdarevic tog en större lön än vad du gjorde.
Det gjorde de nog, absolut. Jag vet inte hur många matcher de fick ihop tillsammans.
Men Alexander Abrahamsson,
han kom
dit. Nu är jag inne på smala grejer. Jag är bara nyfiken på vilka som har passerat där. Vi ska släppa det, förlåt alla lyssnare som behöver gå igenom mina gissningar på vilka spelare som har varit där. Håller du kontakten med de spelare som, ja men det är ju stora namn både från AIK då, men även Akropolis, Tiden Stensson och Hammar och så vidare. Håller man som spelare, eller som har spelat med dem, håller du kontakten med dem?
Ja, Akropolis har jag kontakt med ett helt gäng. Inte så här varje dag, men till och från i alla fall. AIK, där blev det ju mycket med de yngre spelarna som man kom upp samtidigt som. Men även så här ett gäng i A-laget som man skulle, det är inte så att jag har kontakt med dem. Skulle jag se dem skulle vi hälsa på varandra, absolut. Och lite där till kanske.
Nu då, nu är du ju inte spelare längre, men tränare för AIKs P15-akademi.
Mm. Assisterande,
så är det. Hur fick du det uppdraget?
Det blev egentligen ganska naturligt direkt när jag slutade spela själv. För då var det Jesper Björk som är tränare för AIKs damer, som då var U17-tränare i AIK, som hörde av sig och sa att de behövde någon som... det var till P14 då, till 08, som saknade en assisterande. Och det kändes ganska naturligt eftersom jag visste vad AIK och Sundipe var, eftersom jag var där själv från 15 till 18. Men också en naturlig väg kvar i fotbollen när man slutar spela. Så då hoppade jag på det och har fortsatt sedan dess. Så det här är mitt tredje år nu.
Hur är det då? Och vad tränar du?
Svinkul. När jag började från början var det mer så här, ja, kom så mycket du hinner. För då hade jag precis börjat plugga också. Men det blir ju jävligt mycket mer än vad man tänker sig. Men bara på grund av att det är kul. Jag spenderar nästan mer tid där än vad jag gör i plugget. Mm. Mest för att det är kul. Så det är svinkul. Mm.
Hur lovande är AIK Kosta längre då? Finns det någon hopp om att det kommer upp någonting i A-laget inom kort?
Ja, det tror jag absolut. Det är ett gäng som är uppe och roterar en hel del just nu. Och sen fylls det på där bakom också. Med spännande spelare från 07-08 kullarna. Så att det finns grejer på gång tror jag. Mm.
Hur står ni er just din kull med de andra Stockholmslagen och akademierna?
Vi har åldrarna 13-14 är oftast rätt tuffa. Speciellt mot Bayern BP.
Spiderman.
Otroligt gjort.
Svår att få mig i podd. Men...
Tänk om det här hade varit filmad. Tim håller alltså på att riva ner sin flaska men har en riktig Spiderman-reflex i sändning.
Ja, den är overklig.
Ja, den är otrolig. Fan, varför kör vi inte kamera?
Ja, det är ju helt sjukt det.
Otroligt.
Det är mindblown faktiskt.
Ja, vad var vi?
Ja, 13-14 åldrarna är lite tuffare. För BP, Bayern, Djurgården till viss del börjar ju sin akademi lite tidigare. Vilket gör att de får ett litet försprång i de åldrarna. Sen jämnar det ut sig mer och mer efter det. Så där i år när vi är P15 så blir det jämnare och jämnare ju äldre de blir, skulle jag säga.
Så att AIK står sig lite svagare för de yngre akademiåldrarna, ingenting som AIK-supportrar idag behöver vara oroliga för.
Nej,
när det kommer
det
till.
Det är fullt naturligt. Ja.
Men jag är lite nyfiken, alltså just... Du inledde med att prata om att det är så stor skillnad på storleken på spelare med den åldern. Men hur är man som tränare liksom, i sitt man-management mot att säga att det är en lite mindre spelare? Alltså, hur inger man tålamod för dem och ger dem självförtroende när det känns tufft? Liksom?
Det handlar nog alltså, från dag till dag i vad man gör i träning mer än vad som händer i match. Att man ingjuter mod, man jobbar med de sakerna som de behöver. Oavsett hur stora de är. Så att det nog handlar mer om varje träning än vad som händer i matcherna. För skulle vi förlora med 7-2 när de är 13. Visst, det är inte super och så. Men det är ju vad det är. När de är 19 kommer inte de komma ihåg vad det blev mot Bo FF när de var 13.
Men hur... Gana Bovallen.
Ja, otroliga Bovallen.
Alltså när ni jobbar laguttagningar liksom, det måste ju vara jättelätt att bara ställa ut de 11 största grabbarna på plan. Hur resonerar ni där?
Att det är inte, när de är 13, 14, 15 också till viss del, så handlar det inte bara om att vinna fotbollsmatcher. Då handlar det om mycket mer än så. Sen är det inte alls fel det Djurgården, Bayern, BP gör heller, att de börjar tidigare. Det beror helt på hur man ser på det. Men när vi är yngre så handlar det inte bara om att vinna matcher, utan då handlar det om utveckling mer.
Kan du som tränare, säger du bara här eller står du bakom det också? För att det, min upplevelse är att när det kommer till akademitränare generellt från de här klubbarna, tränarna vill väldigt gärna vinna också.
Och det vill jag också.
Det är ju viktigt att komma till Gotia och komma hem med pokalen när man har en bra...
Jag har väldigt svårt att stå på en bänk och känna mig tillfreds med att ligga under med 4-0. Men det är en avvägning och någonting man får lära sig också. Att, för ja, det är ju vad AIK har bestämt och vad de vill. Och det, jag säger absolut inte att det är fel heller.
Jag tänker på något, för jag tycker Tim tog upp ett intressant ämne där med, jag menar, om vi säger att det är de 11 största eller de 11 bästa man ställer ut på planen. Men hur hanterar du en spelare som är där bakom, som kommer till dig fråga, som såklart också vill få starta matcher, få mer speltid. Vad säger du då? Är du ärlig då och förklara vad den behöver förbättra? Eller kan man ställa ut en sämre spelare för att det ska vara i nuläget sämre spelare? Då, för att det ska vara rättvist speltidsmässigt? Eller hur den avvägningen? Liksom?
Ja, både och. Alltså, det handlar om att du måste vara ärlig och rak mot spelaren också, för att den ska förstå vart den befinner sig. För det blir skitkonstigt om den tror att den är på samma nivå när den är 13 som någon som är 50 cm längre. Det blir inget bra för spelaren heller. Så det handlar om att få spelaren att förstå det också. Men också se det långsiktiga och få spelaren att tro på det man säger.
Mm. Det sjuka är att det faktiskt kan skilja 50 cm.
Det är otroligt.
Ja, det finns ju någon bild från någon så här holländsk akademimatch mellan Ajax och något annat holländslag där det är bara en så skrattretande bild att det är en liten pojke och så en man bredvid liksom.
Jag har en bild på mig själv och De Ligt när vi möttes.
Aha.
När vi var...
Det är ändå kredit att du drar upp det.
Ja, men när vi var 13. Och den, jag vet inte om det är
vi. Var ni Ajax då? Eller?
Ja, de var Lennart Johansson Trophy som spelades på Göteholm.
Ja.
Han var med
det var
där.
Inbjudningsturneringen
exakt.
Typ.
Exakt. Ja. Han var med där och jag vet inte om det är vinkeln på den bilden, men han ser ut att vara tre huvuden längre med. Lika stor som han är nu ser han ut att vara då.
Kan du visa den bilden sen då?
Ja, det kan jag göra. Men jag var inte liten heller när jag var alltså yngre. Men han ser otroligt stor ut.
Var Frankie de Jong med där också eller?
Ja, det har jag fan att han var.
Herregud, vilket jävla gäng.
Åh, fan. Skön du är som bara låter mötte det likt. Låter
den passera. Jag säga det ödmjukt också. På att slänga upp den i förbifarten har du gjort.
Ja, ja.
Den här har jag faktiskt aldrig hört, den här historien.
Men
jag
menar det.
Vad blev det?
Kommer du det? Förlorade i alla fall.
Okej. Okay. Ja.
Vi hade dom, Barca och sen typ Dinamo Zagreb i gruppen.
Det är inga dåliga.
Jag tror Dinamo Zagreb var bäst. Typ. Mm.
Alltså, Barca måste ju också haft något där, eller?
Ja.
Men det skiljer sig, förlåt nu går vi in på lite, men det skiljer sig en hel del på Barcelona, de har ju supertalangakademi såklart, men de har ju något så här konstigt system där nere, de har ju typ så här 3-4 otroligt talangfulla lag i Katalonien som, ja men Barça behöver inte dammsuga de spelarna då för de kommer senare ändå. Mm. Så att det finns här namn, lag som man aldrig hört talas om som är helt otroliga på inbjudningsturneringar.
Jag går upp, i Umeå när jag var kanske 10-11 och spelade. Och så bara, Barca är ju här. Fick man ju höra efter att det är inte Barca. Nej. Det är deras riktiga lag. Det är någon skol-Barca-lag. Exakt, liksom. Som också var jättebra såklart. Men ja, de har ju något system så.
Ja, det är märkligt men säkert jättebra. Det funkar ju. I Spanien får ju fram rätt okej spelare.
De är hyfsade.
Fan vad jag tänkte på. Någonting där. Men vi kan hoppa till AIK-segmentet, tänker jag mer. Vi är redan inne på AIK, men som din tränare. Eller okej, okay, slutligen då. Vad är ambitionen med tränarskapet? Vill du någon gång testa vara seniortränare? Eller kör du bara för att det är kul just nu? Eller?
Just nu tar jag det lite som det kommer. Mest för att jag tycker det är jävligt kul. Mest för att jag tycker fotboll är kul. Och mest för att jag tycker det är jävligt kul att vara i AIK också. Och få vara en del av AIK är jävligt, något som jag tycker är jävligt kul. Så att vi tar det lite som det kommer.
Om BP, Bayern eller Djurgården kommer med 50 000 i månaden P17 assisterande jobb.
Den frågan har man ju fått när man var spelare också. Mm. Och det är väl samma svar nu som då.
Taget?
Nej. Nej, det blir inget.
Det går inte.
Nej. Det går, men nej.
AIK-segment då, och då pratar vi seniorlaget. Och ja, men 2 dagar sedan AIK blev överkörda borta mot MFF. Men vi bortser från den då och pratar mer generellt. Hur ser du på 2024 års upplaga av AIK?
Bättre och bättre. Det känns som
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
början var spelmässigt knackigt, men vi fick hyfsade resultat ändå, vilket nog var viktigt att få poäng på kontot. För det är nog en grund till vad man jobbar på, vad man kan träna på och bygga vidare på. För skulle inte de poängerna kommit, mm. då blir det en annan, ett annat mindset. Nu måste vi börja ta poäng istället för att utveckla spelet. Så det ger nog en trygghet, vilket jag tycker man har sett. Både mot Värnamo, nu i Värnamo, vad de är.
Men AIK gör ju en bra insats.
Ja, det får man säga. Och det blir skitmärkligt att säga att matchen mot Malmö är... den är inte okej. Men spelmässigt i första halvlek i alla fall är vi inte superdåliga mellan straffområdena. För det... jag tycker det var sällan vi var bra spelmässigt heller förra året. Men nu tycker jag man ser att vi kan behålla boll inom laget. Vi har ett annat typ av passningsspel, vilket jag tycker vi hade mot Malmö också. Sen att vi försvarar alldeles för dåligt är en annan sak.
Det är inte lite tråkigt att AIK känns som att de egentligen inte har någon riktig identitet när det kommer till sätt att spela, utan att de, ja, men de är svåra, alltså deras sätt att spela är mer att de bara är egentligen svåra och tunga att möta. Mm. Hade du velat se att det fanns mer av en tydlig identitet?
Alltså den identiteten har ju funnits rätt
länge.
Det är
inte den tydlig.
Jo, alltså, men jo. Alltså mer av en tydlig taktisk identitet. Det är klart att det finns en väldigt, alltså en Henning jobbar med en tydlig taktik, men något som liksom sticker ut för ett, alltså
så här anfaller AIK.
Ja, typ. Exakt.
Alltså, det har, nej, egentligen inte. Alltså den tyngden som AIK har haft de senaste 10 åren, egentligen.
Ja, det går väl längre tillbaka.
Ja, till och med. Den tycker jag har haft någonting. Alltså jobbiga AIK liksom, att möta. Mm. Och det är det grejen med Malmö-matchen också, att hade AIK åkt med den inställningen och bara ställt sig, då hade det nog inte blivit 5-0 i den matchen.
Nej.
Men, ja.
Blir du inte lite besviken då på...
Ja, lite grann.
För det är väl där AIK är väl ett av de lagen som absolut inte ska skämta. Man åker ner, parkerar bussen, hämtar en, i bästa fall en pinne eller C-0-1 förlust då. Mm. Och då är det så här, men det är okej. Mm. Vi gjorde det vi kunde, för det handlar ju om att spela på det sättet som inbringar mest poäng. Mm. Men, eller?
Sen tycker jag också att spelarna i år är annorlunda jämfört med vad de har varit tidigare. Det finns spelare som är tillräckligt skickliga med boll för att spela ett mer... passningsorienterat spel, ett mer anfallsinriktat spel än vad det har funnits förut. Spelarna är tillräckligt skickliga för det, tycker jag. För att den utvecklingen ska vara rättfärdig.
Men hur bra, eller nej, men du är ju, vi är överens om att AIK är bra, men hur bra är ni då? Har liksom inledande 6 omgångar övertygat dig om någon indikation på var ni kommer hamna i tabellen, eller vad har du satt för?
Alltså du, Hugo, vet ju om någon att jag är den första att dra fram sågen. Stora sågen.
Ja.
Men jag känner mig lite mer optimistisk än vad jag brukar göra, faktiskt. Men det beror mycket på också hur man
studsar. Då brukar du, om jag får påminna dig, då brukar du ofta få svar på tal,
ja,
som gör att du ångrar att
jag
du har känt
dig. Jag får rätt i ansiktet, ja, tillbaka.
Exakt.
Men det beror på mycket hur man studsar tillbaka från den här Malmö-matchen nu. Mot Norrköping i helgen. Vilket Norrköping som också ser bättre och bättre ut.
Och som AIK, visst är det ett historiskt, eller i alla fall i närtid, ganska tufft lag.
I alla fall på hemmaplan, tror jag. För förra året, då var vi i Holland med P15 och spelade turnering. Så jag såg den på mobilen. Men det var väl när vi torskade med
3-0.
3-0, eller hur?
Brännström.
Ja. Och för mig året innan också var de så här.
Mm. Jag också för mig. Och så kommer jag ihåg Norlings mamman.
Experiment. Det värre,
när Per Karlsson följde med Tottenham till...
Pärtan klarar allt.
Till Norrköpings straffområde. Och ytor blottades, så att säga. Om man bara korta, hur bra är Malmö? Hur överjävliga är de?
De är otroligt bra. Och det är det som är grejen. Jag tycker inte de... Till exempel matchen, första halvlek mot AIK, de går och vinner den med 3-0 utan att vara fullständigt överlägsna spelmässigt, tycker jag i alla fall. Men de är bra på det mesta, så de är bra i sitt försvarsspel också, vilket visar som att de har släppt in 1 mål. Så det är väl inte, sticker inte ut hakan och är superspetsig, men de är bra på mycket och inte bara på att de har bra spelare offensivt. De är jävligt starka också, tunga. Och de kan ställa sig lågt och försvara.
Har du, sedan den tiden du började följa Allsvenskan, har du sett ett bättre lag? Men vi ska komma ihåg att det har spelat sex omgångar. Mm. Men av det som har spelats hittills.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det är nog det bästa jag sett. Speciellt spelare för spelare. Men också hur de har fått ihop det.
Nej, men exakt, det är ju det. För det är ganska, inte lätt kan jag säga, men Real Blåvitt kommer vi ihåg.
Ja.
Vi har sett andra Malmöplan när man har värvat bra spelare. Och det funkar inte alls lika bra. AIK har vi sett, Djurgården har vi också sett som plockar en jävla massa bra spelare. Och det stämmer inte överens. Men det är ju mycket som krävs för att det ska, ja, med relationerna och att det ska sitta taktiskt och allting. Mm.
Det blir spännande att se också ju längre säsongen går. Hur man klarar av att hålla alla nöjda.
Ja.
För det är nog inte det lättaste heller, tror jag. Det kanske de löser, men det kan vara något som att hålla utkik på i alla fall.
Vad tycker du om Henrik Rydström då, hans sätt att spela fotboll, hans ledarskapsstil?
Jättebra, tycker han är. Det är det som jag sa nyss också, att han, det är inte bara att han fokuserar på deras build-up-spel och hur de ska lösa en press, utan sen vet jag inte hur mycket de har tränat på deras försvarsspel, eller om det bara handlar om att de har allsvenskans bästa försvarsspelare. Så kan det också vara.
Har du liksom jag väldigt svårt att tro att Malmö ställer upp och tränar lågt försvar?
Ja.
Alltså samlat.
Jag tror inte de gör det för 3 gånger i veckan.
Nej.
Det tror jag inte. Och där hjälper det nog mycket att ha Cornelius som är... Alltså Cornelius är bland det jävligaste jag sett.
Ja.
Alltså.
Mm.
Det är otroligt.
Nej, men det är Marcus Danielsson 2019-nivå. Ja.
Jag tycker verkligen det.
Jag håller med. Mm. Jag behärskar verkligen alla delar i, alltså som mittback.
Ja.
Han är fan ett monster i allsvenskan.
Ja.
Alltså.
Ja, nej, och det är inte bara fysik, utan han är jättebra med bollen också. Ja. Sen så måste vi också kunna säga det att vänsterfoten, det höjer ju ännu mer. Att han är vänsterfotad också.
Hade jag fått ändra någonting med mig själv, då hade det varit att jag föddes vänsterfotad.
Ja, verkligen. Ja. Det är någonting med vänsterfoten. Man vill alltid vara och ha vänsterfötter i laget.
Mm. Ja, i måndags dundrade ju Henke in här efter den här Malmö-AIK-matchen och var ganska kritisk, kan man ändå säga, till bredden och spelarna man har tillgång när det kommer till, ja, men byten in. Och att det då är spelare som Viktor Andersson, Erik Ring och Ahmed Faka man sätter in på plan mot Malmö borta. Hur ser du på det?
Nej, jag lyssnade på det faktiskt och började fundera lite då också. Taha Ayari som kommer in är väl...
Det är bra.
Det är ju rimligt, ja, såklart. Viktor Andersson också rimligt, tycker jag. För han har någonstans spelat mycket, eller mycket, men han har spelat i början av säsongen.
Ja, verkligen.
Ahmed Faka blir också lite så att nu står det nog... Det stod 4-0 då. Så här, det kanske är en hyfsad chans att ge honom...
In och ge järnet, gubben.
Ja, men lite så. Jag tror inte Henning kände att fan, vi kan ju vända det här. så att det var nog ganska bra läge att göra det. Inte snällast emot Faka kanske, men ur ett tränars perspektiv. Vem var den sista som...
Erik Ring.
Ja, det kanske läge att slänga in honom också. Mm. Alltså hade det stått 2-0 hade man nog släckt in John Guidetti, tror jag.
Mm.
Sista 20. Men nu när det står 4-0 så är det nog mer risk än... Det har mer att förlora än att vinna på det.
Men om man kollar på de spelarna då och tittar på att det är det man har att tillgå. Om man kollar på just den biten.
Ja, för det är just det, om man zoomar, inte bara Malmö-matchen, utan nej, generellt. Nej, för det var det jag lyfte väl för Henke också, att se att det står 0-0 mot Värnamo borta och det är 20 kvar.
Mm.
Litar du på att det är Erik Ring, Viktor Andersson i och för sig hoppade in och gjorde det bra mot Djurgården i kuppen och fixade ett kryss där. Men, eller ja, till, så att det senare blev straffläggning. Men du förstår poängen. Mm. Ahmed Faka, litar du på att de... Alltså är det en bredd som talar om att AIK kommer att konkurrera i den absoluta toppen i år?
Nej, men samtidigt var Omar Faraj borta. Mm. Där, säg att han hade startat, då hade det varit Dino Besirevic som hoppade in istället för Ring kanske. Eller för Viktor Andersson.
Mm.
Någon av dem i alla fall. Martin Ellingsen, ja, vet inte hur mycket han kommer... Nej, spela i år. Men det är ju en... Ska vara en bra allsvensk spelare.
Väldigt bra till och med.
Så att de...
Abdi Hakim också.
Det är också. Så de, det är ju 3 spelare som egentligen är före. Och det är svårt att göra någonting åt när de är skadade. Då är det ju de som står på tur. Och ja, det är väl vad det är lite grann.
Är vad det är. Absolut. Vad behöver Thomas Berntsen lösa i sommar? Eller du kanske inte tycker att det ska in något?
Nej. Alltså inget speciellt som jag säger.
Du är nöjd?
Nöjd och nöjd, vet jag inte. Men det är så här, där är vi ju superdåliga.
Kanske en ytterback?
Ja. Men jag tycker vi har ju 3 stycken i truppen.
Ja, ja. tre stycken. Ja, men absolut, som men det hade jag haft om jag hade varit tränare för FCZ också. Hade haft tre. Nu var jag hård, men du, du förstår min...
Jag förstår, men så går det också att tänka runt varenda position.
Så är det definitivt. Laget. Så är det definitivt.
Ja. Så att nej. Nej, egentligen inte.
Nej.
Jag tycker det finns spelare på de flesta positionerna som är tillräckligt bra.
Hur stort hopp känner du för John Guidetti i AIK-tröjan? Finns det någonting där?
Det kommer nog alltid finnas så länge han är en del av truppen, tror jag. Så tror jag de flesta känner, förutom vissa som vi känner. Men jag tror det kommer nog alltid finnas något litet där som tänker att fan, tänk om han bara får träff och så blir det guld. Inte i serien, men runt honom. Ja. Så det kommer nog alltid finnas.
Räknar du med honom eller ser du honom mer som en bonus, en joker liksom?
Just nu är det svårt att säga något annat än mer som en bonus. För det har varit svårt att räkna med hittills.
Men nu när han kommer tillbaka då, för nu har jag ändå ett men man får säga Pittas är ju supergiven där längst fram. Omar Faraj har ju verkligen tagit den här platsen och gjort den till sin. Mm. Man kanske trodde att det var Tajari som skulle vara lite mer släpande. Ser du att John Guidetti i full form går in och petar, ja, men antagligen Faraj då?
Svårt att se det. Men jag tror inte när Henning Berg och Thomas Berntsen har suttit ner att de har satt upp en trupp och så haft John Guidetti på sidan av den. Jag tror han ändå är en del av den planen som de har. Och då handlar det om att konkurrera sig in bara.
Ja, han är ingen garanti, Guidetti, att man... Nej, varken för Henning Berg och
det är svårt att se det så.
Så är det. På 10 år har AIK gått från att vara faktiskt solklar tvåa i allsvenskan. Om man tar liksom hierarkimässigt. Under Almstid så radar ni väl upp andra platser och så vidare. Till att nu vara med i en klunga. Man ska inte vara för hård och för snabb, för att fjolåret var absolut ett fiasko. Men om man liksom ser det ur en 6-årsperiod eller 5-årsperiod så är ju ändå AIK med och alltid ett av de lagen som aspirerar på att vara topp 3 varje år. Hur ser du på den utvecklingen och vad ser du att den kommer från? Eller vad är det som har hänt?
Jag tror, alltså för det första var ju den tiden under Andreas Alm, det är nog den mest underskattade AIK-tränaren som vi har haft på bra länge. Det han gjorde med de yngre spelarna som kom fram, med sättet vi spelade fotboll på och de placeringarna han tog och vart han satte AIK i tabellen.
För då lät det ju som att vi vinner ju aldrig guld.
Nej, men det också, det kände man nog där och då. Mm. Men när man ser tillbaka på det så är det en...
Då tar man ju det.
Ja, 100%. Och sen kom Norling och också hade kvar oss i absolut. Den absoluta toppen. Sen hände det ju...
Vad är det som hände där?
Det byts nog lite för mycket på tränarpositionen och det blir lite hackigt och någon gör det lite sämre och så ska det räddas upp och sen när det räddats upp och så börjar det hacka igen och det blir... Andreas Alm, hur länge var han i AIK? 8 år kanske? 7 år?
Är det så länge?
Jag tror det.
Är det fram till 2016-17? 17? Eller?
2017.
Jag kollar as we speak. Mm.
Men jag tänker, redan innan det blir stor omsättning på tränarposten, hade du då velat, alltså för Rickard Norling gjorde det ju formidabelt från 2017 eller 2016 eller när han nu kom in till 2020. Hade du velat ha kvar honom med markeringsinslags AIK, eller inslag, markeringsdominanta AIK?
Hade han fått det att funka, absolut.
Jo, men som det blev nu.
Nej.
För att undvika omsättning.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Det hade ju inte gått. Sen vet jag inte om han har fått en månad till, kanske han hade fått träff på det. Men det är jättesvårt att säga.
För då kommer ju Bartosin, räddar ju kvar AIK. Aha. Leder dem till en andra plats året efter. Svagare säsongen därefter. Hade du velat ha kvar Bartos längre? Nu med facit i hand.
Ja, det tror jag. För det går nog, sen är det jag älskar med AIK också, att antingen är det himmel eller så är det helvete. Och där, så fort det börjar gå dåligt så blir det ju helvete.
Var är ni nu då i så fall?
Det är väl...
Är det verkligen himmel?
Innan Malmö var det himmel. Just nu är det helvete.
Det var ju också efter den derbyseger.
Ja. Nej, men det är ju det jag menar.
Det är ju såklart himmel.
Ja, och nu är det helvete för nu har vi förlorat med 5-0 mot Malmö. Ja, lite så.
Han var assisterande 09-10 och sen 2011-2016 var han tränare.
Ja, men en lång period.
Ja.
Och där AIK, ja men verkligen tydligt är två tycker jag. Eller det är absolut. Objektivt sett är man väl radar ju på andra platser. Ja.
Nej men i snitt ja. I alla fall.
Mm. Vad ligger AIK idag i hierarkin inom svensk fotboll?
Nu är det bara A-lags fotboll. Då ligger vi fyra kanske.
Vilka har du för?
Malmö, Djurgården. Sen är det Elfsborg-Häcken. Elfsborg-Häcken, AIK, Bayern är nog lite flytande tror jag. Mm. Skulle jag nog säga.
Säsong till säsong.
Ja, lite så. Jag vet inte om jag glömmer något.
De tydliga för Djurgården och Malmö.
Ja, det är svårt att säga något annat tror jag.
Fina näringskedjan.
Ja, men lite så.
Hur ser du på att det är just Djurgården som har gått om AIK?
Nej, det gör ju ondast såklart. Men det är nog dumt att sitta och säga att det inte är så. För då, det är lite sjukdomsinsikt tror jag. Det är bättre att se det för vad det är och ta det därifrån än att...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ja, lite så.
Om man tittar då på Djurgården som har tagit enorma kliv, alltså det var ju konkurs när AIK under Alm var fantastiska, så hade väl Djurgården både Magnus Persson och ja, det var ju
Öskan,
ja, det var ju för sig senare, ja. Och ett cupguld vill jag också tillskriva Skamma.
Ja, det är han va?
Det ska han ha, verkligen. Men de behövde ju få in både Högmo och, vad hette britten, Mark Dempsey, för att rädda det där. Två gånger om. Men enorma ekonomiska bekymmer från att idag vara men ganska tydlig tvåa i svensk hierarki. Vad är det Djurgården har gjort så framgångsrikt, skulle du säga?
En hel del får ju tillskrivas till Bosse, såklart, med vad han har gjort sen han tog över egentligen. Sen är det mycket, man ser hur mycket det betyder att få träff på sin tränare. Alltså Kim och Tolle, vad de har gjort också. Sen vet jag inte om hur länge de ska vara kvar till, ingen aning, men det de har gjort har ju varit riktigt bra. Och det har fyllts på med spelare som har gjort dem bättre hela tiden på varje position, känns det som. Bra spelare har blivit bättre och bättre. Så att, nej, kontinuitet och få träff på tränarpositionen har nog hjälpt.
Ja, för träffa, jag ser så en sak som jag tänker på nu, men som sticker ut med Djurgården tycker jag, är att de under lång tid nu, det känns som att de har kunnat hålla kvar i väldigt många av sina bärande spelare. Men titta på Une Larsson, från att de vinner guld som de ändå håller kvar till för bara något år sedan han lämnar. Det är ingen superdominant allsvensk spelare, men det är en väldigt bra allsvensk mittback. Marcus Danielsson är visserligen, gör det bra och säljs till Kina, men man får tillbaka honom i rimlig ålder och han är fortsatt dominant. Magnus Eriksson, ja det är inte samma Mange som det var förut, men man har hållit kvar honom. Hampus Findell fick man kvar
längre än vad man borde.
Ja, Rasmus Kyl är lika så. Det är väldigt många spelare som man lyckas ständigt hålla kvar under långa, alltså Aslak von Witry drog väl också sent, ja, tycker jag, han hade kunnat säljas tidigare också. Jag tycker Rasmus Kyl är lika så. Det är en skillnad om man jämför mot, ja men titta på alltså de klubbarna som nämner där, som Häcken, Hammarby, AIK, där man, de vill iväg.
Så fort någon får en bra vår så försvinner de. Ja, absolut. Och det är väl också lite is i magen hos Bosse.
Ja, verkligen.
Någonstans att vi behöver inte göra det här.
Eller även att han har fått det förtroendet av spelarna.
Ja, det är också.
Och rådgivare. Det,
också. Det är en jäkla dragkraft också när man kan få spelare som Tokmak som liksom egentligen är på en annan hylla.
Mm.
Så det är,
ja, gud ja. Det är de och Malmö känns det som. Ja,
det är intressant det ni säger med Bosse liksom att det känns som att spelarna liksom har förtroende och respekt och så vidare. För det, kollar man på typ hur de hanterade Une Larsson, det var ju en spelare de egentligen ville behålla men samtidigt unnade honom ett utlandsäventyr. Mm. Då får han ett 2-årslån i Grekland där han får det äventyret men sen också får återvända till Djurgården. Det är så man ska hantera en specifik spelare. Det är så man får respekt och då blir man mer attraktiv för spelare att stanna kvar.
Ja. Ja, och jag tror även Bosse har haft mycket med det där att göra också. Att han skapar en relation med spelarna själv som sportchef. Vilket är jävligt nyttigt och viktigt tror jag.
Ja, men det märker vi ju. Årliga enkäten som Aftonbladet 4 kör vilken sportchef är bäst. Och då, ja, innan Malmö-supporterna börjar rasa här nu, inte vem som värvar bäst spelare och så, utan har bäst relation och sådär, så är ju väldigt, väldigt många som just slänger fram Bosse Andersson. Alltså,
det finns ju ett man-management hos en sportchef
verkligen,
också.
Verkligen.
Som inte ska underskattas.
Nej. Vilken lag tittar du helst på förutom HIK?
Jag tittar bortifrån från Malmö, så tycker jag BP var roligt att titta på i år.
Är det för att du har känningar där med spelare eller?
Nej, jag känner nog en Nikola Vasic spelade med Akropolis.
Just det.
Men det är nog den enda. Men jag tycker de, bortifrån från matchen igår, där tycker de har lite oflytt i första halvlek också. För det enda som saknades i den halvleken, jag tycker de har en väldans massa olika sätt de kan göra mål på.
De är flexibla alltså.
De har deras yttrar och wingbacks som är väldigt bra, kommer runt på kanterna, och Vasic längst fram. Men de har också centrala spelare som är jävligt skickliga, så de är roliga att titta på. Sen har de blivit betydligt mycket bättre defensivt i år också, vilket är kul att kolla på.
Vad beror det på tror du?
Man har jobbat mer med det men också fått in bättre spelare.
Är det någon du vill slänga fram då? Som har ju varit bättre.
Barslund tycker jag är bra.
Ja. Han spelar mycket inne i mittfältare.
Jo, de snurrar ju på det där. Kalisir har ju spelat både och också. Han var ju sexa igår helt plötsligt. Jag har aldrig sett Kalisir som en sexa förut.
I kuppen, jag blev chockad faktiskt när jag såg honom där.
Nej, men så här, Kalisir innan säsongen, sexa, nej det tror jag inte. Nej. Men de får ju det där funka. Och jag tycker de är roliga att titta på.
Hur tror du att det hade varit ifall Henning hade slängt upp Sotte som sexa?
Det här blir stökigt tror jag. Men spännande. Men nej, de är roliga.
Hur lyder ditt omdöme om kvaliteten på allsvenskan efter de 5 eller 6 inledande omgångarna är det nu?
Sämre på ett gäng av de lagen man trodde skulle vara bra.
Vilka tänker du på då?
Elfsborg specifikt, Häcken lite grann också tycker jag underpresterar sett till vad de har för spelare. Jag tycker inte Djurgården är, de har inte varit sprudlande hittills. AIK tycker jag ser upp och ner. Och det är ändå 4 lag som nämns bakom med Malmö i det vi pratade om nyss. Och då får man titta åt BP, åt Göteborg som tycker jag ser bättre och bättre ut.
Verkligen.
Norrköping ser också bättre och bättre
faktiskt.
Ut. Så det är kurvorna på de bättre lagen känns lite nedåtgående. Medan de som har haft lite tuffare känns lite mer uppåtgående.
Vad känner du kring det här med, som har varit en stor diskussion med de här, hur lag gärna spelar fotboll nu och sett till den kvalitet man kanske inte bemästrar med mycket bolltapp i sitt egna bollinnehav, vilket egentligen inte var så vanligt förekommande under förra säsongen men sker mycket oftare nu. Alltså, hur ser du på hela den diskussionen?
Svår. Alltså jag vet inte om vi tar, nu har ju Kalmar blivit ett typexempel för
slagpåse.
Ja, men det har blivit lite så. Och hur många spelare, utifrån det build-up-sättet de spelar nu, hur många spelare har de tappat sen förra året?
Typ ingen.
Nej, och det är så här, förra året funkade det ju rätt bra.
Väldigt bra,
ja. Och nu ser det katastrof ut helt plötsligt. Och då, jag tycker det blir märkligt när man sågar det till fotknölarna direkt då, när det har funkat bra under en hel säsong. Men ser man också att fan, nu funkar inte det här. Tumma lite grann på det då.
Mm. För, vad betyder det?
Att du inte gör det lika mycket. Alltså att du får, även fast det är din filosofi och din idé, så får du någonstans spela utifrån vart spelarna, eller vad de kan och vad de kan just nu. För har du tappat boll 3 gånger i uppspel och de har gjort mål, då tror jag den fjärde gången du ska göra det inte blir lättare. Mm.
Samtidigt handlar det om den individuella kvaliteten i det här fallet. För vi har ju sett Gojani kan ju behärska det där utan och innan tidigare. Vi har sett Romario nu senast i Häcken. Ja, men Linde har varit jättebra med fötterna tycker jag tidigare. Mm. Exempelvis, är det liksom helt plötsligt att kvaliteten hos spelarna eller är det motståndarna som har gjort någonting väldigt bra samtidigt också? För det är ofta något man glömmer. Man tittar bara på de som gör misstaget. Men är det om man tittar på när Magashi gör det där mot, visst är det mot Hammarby? Mm. Som, ja, Hammarby, Dennis Gyl kom in och pressar honom väldigt bra där också. Samtidigt som självklart det faller ju på spelarkvaliteten självklart också. Man har ett ansvar där. Men man kan ju göra det, man kan ju variera det lite. Det behöver inte vara identiskt varje gång, utan man kanske kan leta en, man får väl jobba på det och hitta andra lösningar, även om strukturen kan vara likadan, men att man inte slår den till, man kanske lockar upp, jag menar i det här fallet av Magashi, Gyl, man lockar honom på Magashi och så exponerar man en annan yta istället. Alltså att man har samma struktur men man hittar en annan lösning på det.
Du kan
ju
utgå ifrån samma idé men få ett annat utfall av
exakt.
Det för att testa något annat, men också för att motståndaren troligtvis inte tror att du ska exakt. Göra någonting annorlunda.
De har ju övat på det här, det är klart att de kommer fortsätta göra exakt samma sak om Kalmar ställer upp på exakt samma sätt.
Ja.
Men då får ju Kalmar då, måste ju utveckla sin idé.
Men då får man ju också effekt på det, sett till att de kommer sätta upp samma höga pressspel, och spelar man sig ur det på ett annat sätt, det handlar om att värdera vilken passning kan man slå.
Ja.
Då får man ju ändå effekt på det. Mm. Trots att man väljer en annan väg.
Så. Det kan det vara, du behöver kanske tre matcher där du gör det lite enklare för dig. För att bara bygga lite självförtroende, lite tro i gruppen igen. För blir det för mycket, då kan det dala jävligt fort också.
Och
då blir det svårt att rädda.
Just i Kalmars fall tycker jag det är någonting de också har försökt med på sistone. Alltså senaste matcherna, då är det, då försöker man lite skruva på det och hitta lugn. Har ju också gått sådär. Men vi går vidare tycker jag.
Ja, men nej, det tycker jag.
Du tycker inte det?
Nej. Är du team Axén då, eller?
Jag det sjuka är att jag håller med Axén rätt. Nog mer än de flesta gör,
ja, du gör
som alltså. Vi känner i alla fall.
Ja, jag är ju helt, alltså jag älskar Axén. Jag tycker det är en otrolig expert, men jag håller väldigt, väldigt sällan med honom.
Ja, nej, jag kanske inte håller med, men jag förstår ju absolut vad han menar.
Men det är ju jag också.
Ja, men då håller jag väl med då, lite grann. Inte fullt ut kanske, men jag är mer av en blandning av de två.
Jag tycker han uttrycker sig vad roligt nu senast också när Häcken gör det. Bara, nej, men jag orkar inte. Johan, du får ta den. Jag orkar. Nej, men det är ju jättefränt att göra så här. Det är ju framtidens grejer. Eller?
Ja, det är otroligt.
Det är så jävla kul formulerat.
Det är otroligt.
För man vet att han brinner.
Ja, jag landar någonstans mitt emellan. Kör inte huvudet i väggen. Liksom.
Mm. Vidare till ett annat lag som också vill spela på det sättet med jävla framgång om man tittar på igår i alla fall. Hammarby.
Mm.
Vad tycker du om inledningen med Kim Hellberg?
Det har varit lite upp och ner, men det kan nog bli bra om han får jobba med det ett tag. För det kommer inte se perfekt ut direkt. Det kommer se sämre ut i matcher, för om du kommer till ett lag och ska göra något helt annat, det sitter inte direkt. Och då får nog Bayern-supporterna vara lite tålmodiga med hur det ser ut i vissa matcher.
Det gillar de inte att vara.
Nej, fan vad supportrar generellt.
Nej, exakt. Men det
vill höra tålamod.
Det är nog det som är nyckeln, tror jag. För mot Västerås igår, nu såg jag inte hela matchen, men jag såg delar av den och då tyckte jag det såg ganska bra ut.
Mm. Vad tycker du om Hammarbys strategi då? Med att satsa på unga spelare, HTFF, eller väldigt unga spelare till och med.
Det är ju jättekul såklart. Jättebra.
Är det då?
Det är väl jättebra att spela unga spelare. Eller menar du sättet de gör det på? Eller?
Nej, vad har utfallet varit då förutom miljoner i försäljningar?
Det är väl ganska bra utfall. Miljoner i försäljningar.
Är det tillräckligt bra? Inte ambitionen att Hammarby ska utmana om det där guldet?
Det kan man väl kanske göra om man har fått tillräckligt med miljoner på kontot. Det är svårt att göra både och samtidigt, tror jag.
Hade du velat att AIK också ska köra den där strategin?
Svårt.
Ja, men du tyckte att det var bra.
Nej, jag vet. Men jag vet inte om jag har i mig tre år av där det inte är, nu har det nästan varit det. Precis.
Ja.
Tre år där det inte har varit speciellt bra. Men
kom väl tvåa för inte så länge sedan.
Nej, det är så är det också.
Men det är tre år sedan.
Kan du spela unga spelare, sälja dem, få pengar på banken, så kommer det bli lättare att utmana framöver. Och då kan det mycket väl vara värt det.
Mm.
Nej, men jag funderar på ett annat lag som skiljer sig helt och hållet från det vi har varit inne på nu. Och jag förstår att det här kanske inte är din favoritsätt att spela fotboll eller se på fotboll. Men vad tycker du om, ja, men om vi kollar på till exempel Halmstad BK:s sätt att spela? Alltså, piggar det upp på något sätt eller är det bara liksom jobbigt att kolla på? Hur känner du?
Nej, det är här jag hamnar någonstans mitt emellan. För jag kan absolut uppskatta det Halmstad gör. Men då handlar det också om att man får poäng av att göra det. Och du behöver ha spelarna som klarar av att göra det. Sen har de haft lite väl flyt i början också med de poängen de har tagit. Och hur lite mål man har släppt in sett till vad man kanske borde ha gjort. Men jag har absolut inga problem med att det finns 2-3 lag i Allsvenskan som spelar på Halmstads sätt. Jag tycker det kan vara lite uppfriskande också. Sett till vad fotbollen är på väg någonstans just nu också.
Mm. Vad tycker du om att Mjällby till och med nu, som kanske mer traditionellt har varit ett lag man kategoriserar lite som, ja, men i Halmstad hörna då, men med
där tyngd, är de kvar dock.
Nej, men med tyngd på dess, men de har ju ändå börjat med att lägga liksom grundstenarna för ett offensivt spel nu också.
Ja, det är väl jättebra. Alltså, det är väl nästa steg för Halmstad i så fall också.
Är det det då?
Kanske inte just Halmstad, men ett lag som spelar inte, som Halmstad.
Men älskar man inte så här tydliga identiteter? Alltså typ som AIK under Rika Norling med Shape. Mm. Superbra.
Ja.
Och det är inte jättekul att kolla för en neutrale.
Nej.
Men det är ju roligt på det sättet att AIK gör det som de tror. Det är ju resultatgaranti, eller inte garanti, men det är ju framgångsrikt. Mm.
Men så här, jag vet inte, om Mjällby, i Mjällbys fall, är det, kan de spela som de har gjort de här tidigare säsongerna? Kommer de klara sig kvar på det i längden? Mm. Ja, det kan ju vara någon säsong där det är så här, uff.
Nej,
då,
precis.
Då kan man ju behöva ett fungerande anfallsspel också som kan rädda upp det lite grann om defensiven, om du får...
Ja, men titta på nu fler nykomlingar som VSK.
Exakt.
Nu har inte de fått med sig allting. Vilket också var en fråga. Hur trött är du på... Nej, du ska svara på din förra först.
Ja, nej, men jag tror det kan vara bra för Mjällby. För jag är inte säker på att Halmstad klarar sig kvar fortfarande heller. Liksom. Det är jag inte övertygad om. Sen känns det som de har... spelare där fram som kan göra någonting i år också på egen hand lite grann, Naeem Mohammed till exempel. Och hade man inte haft honom så hade det nog, eller honom, en sån typ av spelare, så hade det nog blivit tuffare. Men Västerås, ja, nej, jag tycker det är kul att titta på. Sen om det är vägvinnande, det får väl se om
24 omgångar. Ja, men för lite som första fakta utifrågan. Med hur trött du är på upphypade tränare. Hur trött är du på snacket kring VSK som att det är något helt unikt, de är helt fantastiska. Ja, men de står där på 3 poäng.
Ja, vinner du inte fotbollsmatcher så tycker jag inte alls det är speciellt bra.
Men kan man inte säga att de kommer börja vinna fotbollsmatcher sett till hur bra de ändå
hur
har varit?
Hur vet du det?
Nej, det är det jag frågar.
Och det här som är grejen också, där jag ofta tycker expected goals till exempel blir jävligt märkligt. De kan ha 3 expected goals i en match. Men har de en forward som är sämre
helt med
än expected goals så kommer de inte göra 3 mål. Utan en bra spelare gör ju mer än vad expected goals säger. Så du behöver fortfarande ha spelarna som kan få ut expected goals.
Ja, men verkligen. Verkligen. Sen så tycker jag att XG kan vara en indikation på hur laget, ja, men hur kollektiva spelidén fungerar.
Absolut.
Och för jag hör ju direkt att Tim säger, jag håller helt med, för det är för att vi har diskuterat om Kalmars underliggande siffror i fjol. Där Kalmar landar 6 enligt all form av underliggande siffror ska ju Kalmar hamna betydligt längre ner, precis som Hammarby ska de göra. Och då pratar jag, men Kalmar har ju inte heller det är ju mer tillfälligt, det är inte så att Kalmar sitter på den spetsigaste offensiven i serien som är mest effektiv av alla.
Ja, alltså i många matcher är de ju bevisligen väldigt effektiva.
Men förra året hade de ju Rajovic till exempel, som han sköt ju väl, hur många mål gjorde han innan?
8 va, tror jag.
Ja, men inte gjorde fler, 10 typ.
Ja. Och vad kan han haft för expected goals?
7 kanske.
Ja, alltså det är ju sådana spelare du behöver om du ska vara Västerås till exempel.
Verkligen.
För de kan komma upp i 3 expected goals som lag, men du behöver fortfarande ha spelarna för att ta vara på det.
Nej, men verkligen, så är det. Vilka lag åker du då? Vad landar tipset på?
Guys tror jag inte har vad som krävs till slut.
Varför?
De hamnar lite mitt emellan bra och dåligt. Det känns lite mellanmjölk. Västerås, det kan ju få träff liksom. Det känns inte som guys har någonting som där, där kan få träff liksom. Så guys, Värnamo säger jag också. Jag tycker de ser för svaga ut för att det ska funka.
Värnamo, ja.
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 Sen kvalplatsen är svår.
Fan vad det har skett i Värnamo alltså.
Ja.
Mm.
Alltså jag tyckte...
Det är visserligen en del, alltså hela deras centrallinje är ju typ utbytt för, alltså förvisso, ja. Men
jag tycker den matchen mot AIK är så här, de har ju väldigt mycket boll.
Jo, men var har de bollen?
Nej, exakt, och Gustav Engvall kommer ut på någon kant. Det är ändå så här, jag skulle ranka Gustav Engvall som en topp 10 forward i allsvenskan.
Mm. Alltså, ja, jag är enig, absolut.
Och då känns det väldigt märkligt att han ska ut och röra sig på en kant och få boll på fötter.
Men det gjorde han ju förra året också.
Ja, men inte i samma utsträckning. Skulle jag inte säga. Det är en målskytt för mig, Gustav Engvall.
Ja, jag håller med.
Och då har man kvar din gubbe, Ajay.
Ja, han är fin ju.
Ja, det är han. Men han är också, han kommer
Frank ner. Junior. Ja. Alltså det är namnet, ja, det vittnar ju om kvalitet.
Det är fullständigt gåshud.
Ja.
Och jag gillar honom också, men han kommer ju ner i backlinjen och hämtar boll ibland.
Låt honom, han får fri roll.
Ja, men vad har de kvar längst fram då? Det är Selkovic då som ska stå. Ja,
och han skjuter ju.
Ja, han skjuter ju. Men han står ju också, han vill ha boll på fötterna. Det är ju inte en spelare som hotar AIKs backlinje bakom.
Nej, och om man tittar då, var är AIK sårbara?
Ja.
Försvarsmässigt.
Försvara felvänt. Nej, det blir... Det, nej.
Vilka... Cornelius är ju bra på att försvara felvänt.
Han är bra på att försvara.
Felvänt?
Ja, felvänt, absolut.
Mm.
Ja. Det känns lite som en chansning också att med en så oprövad tränare som Ravak trots allt
är. Mm. Ja, det är ju alltså... otacksam situation han hamnar i efter Kim Hellberg.
Ja, verkligen.
Och blir av med hela sin centrallinje. Ja. Och så ska han axla det igen.
Ja, det är inte schysst alltså.
Det är nästan elakt faktiskt.
Ja. Den där jobbannonsen,
ja,
vill man ju inte klicka på. Nej. Oavsett erfarenhet.
Det var två ansökningar, ja, till den. Jag tror att det var du och...
Då köper jag att han landade faktiskt. Fan vad jag inte hade haft ett Värnamo-äventyr. Med all respekt, jag vill... Nej, jag trivs så bra här.
Fina Värnamo ändå.
Du är född där?
Jajamän.
Ja.
Hur går det i cupfinalen?
Malmö vinner.
Är det komfortabelt?
Nej, det tror jag inte. Det kan nog bli ganska likt senaste mötet mellan dem. För då satt jag också innan och var så här kluven till hur, om Djurgården, fan de kanske kan stå upp eller fan Malmö är bra. Jag hamnar lite emellan och det är samma den här gången känns
spetsig,
som.
Spetsig, fan Malmö är bra. Kommer du till insikt när du bläddrar tabellen och så, fan de är bra.
Där är sylvass. Samtidigt
hetaste spaningen idag.
Ja, sen ser inte Djurgården, jag tycker inte de ser superbra ut heller. Så att jag vet inte om de är där för att kunna utmana. Men nej, Malmö vinner.
Härligt. Är det något mer du vill avhandla, Tim?
Jag tror inte det. Vi har väl tickat in på snart en och en halv timme. Fantastiskt.
Allung att, nu. Så långt har vi inte gått.
Nästan.
Nej.
Men det är fantastiskt att ha det här. Jag tycker det blev toppsur. Kul att höra om både din karriär och din blick på allsvenskan.
Det var ju skitkul. Kul att prata fotboll. Det blir mycket prata Premier League har jag märkt. Så det är kul att prata lite allsvenskan också. Mm. Det är någonstans liga nummer ett också.
Är det så?
Ja, det tycker jag. Jag landar alltid i det, att allsvenskan är fan roligast.
Hur har Eddie Nketiah ett kontrakt i Arsenal?
Det vet jag inte fortfarande. Han hade ju någon period där han gjorde lite mål. Och då fick han väl två säsonger till på sig.
Ja, just det.
Så per mål får han väl en säsong, antar jag.
Kan du köpa varför alltså, motståndarsupportrar hatar Arteta och hans liksom sätt att vara på
sidlinjen? Han måste sluta säga disgrace också. Eller disgrace.
Ja, men, alla tränare har ju sina uttryck. Ja. Han har hittat disgrace och så säger han ju foggin istället för fucking.
Lite så här Disney-aktigt av honom.
Ja, Klopp säger ju for sure hela tiden till exempel. Det känns som de snurrar in sig på ord.
Mm.
Nej, ja, som din fråga, absolut att jag hade tyckt att Jetta var ett svin också, tror jag. Men jag tycker ju Klopp är ett svin på sidlinjen också. Och jag tycker Pep kan vara det också. Så att,
Vilken allsvensk tränare tycker du är ett svin då? Du behöver inte svara på.
Jag vet inte om det finns någon. Jag kommer nog inte på någon faktiskt.
Det är faktiskt väldigt fina tränare vi har i serien.
Ja, jag tror det. Det är nog ingen speciell.
Nej, det är ingen som provocerar den.
Nej, liksom. Jag tror inte, det är lite tråkigt.
Jag kan tänka mig att rivaliserande tränare Henrik Rydström efter en sån där superseger. Jag kan
osympatisk.
Ja, det kan jag tänka mig när han är liksom igång eldad direkt efter match. Sen så är han ju supersympatisk tycker jag eller,
Henrik Jensen har ju i sig var lite
smått.
Ja, jag kommer ihåg i cupmatchen mot AIK Kalmar. Ja. Då var han ju lite småskön i slutet. Han fick vart väl utvisad till slut
tror jag. Han var arg på domaren. Det tenderar han att bli. Ja. Ibland med all rätt.
Ja, jo, så är det också.
Måste släppa
relationen
där
till domaren när det är inte super.
Nej, det är nej.
Nej.
Finns det någon bra domare enligt dig?
Det finns en halv kanske.
Glenn.
Ja, Glenn är...
Glenns första halvlek.
Ja.
Och sen andra.
Ja, Glenn är bra.
Snittar en bra halvlek där man.
Men det är mörkt.
Med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Alexander, stort tack för att du kom och gästade.
Tack snälla. Tack för att jag fick komma.
Tack för att ni har lyssnat. Och vi är tillbaka imorgon igen, helt enkelt.
Det är vi.
Då snackar vi ner cupfinalen.
Ser vi fram emot.
Det gör vi. Ciao.
Ciao.